I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Pappapodden, avsnitt
346.
346. Mitt lyckonummer.
Jag är lite rädd för dig, då. Du känns himla seriös. Du har kostym på dig. Ja. Först så, det ringer en massa folk och du är arg på dem i telefonen. Och du säger, jag klarar inte av idioter runt omkring mig. Jag tror jag håller lite låg profil
så
här.
Så kan det vara. Mikrofonen kan låta älskansvärt, ja. Men bakom kulisserna är en hustyrann.
Ja, men det är spännande utveckling.
Tycker du det? Ja. Nej, men det är väl så här att jag... är arg på mig själv och tar ut det över min omgivning.
Det är så olikt dig.
Alltså?
Ja.
Nej, men jag är arg på min omgivning. Fast jag kan se samma tendenser hos mig själv. Alltså, att man kan vara lite mer seriös.
Ja.
Eller
hur? Ja.
Håller du med om det?
Ja, jag håller med om det. Men jag är ju... Jag är väl... Vilken svår fråga. Alltså jag är just nu, så kände jag när jag cyklade hit och så här, den senaste veckan, två veckorna, att alltså jag just nu så känns mitt liv lite som en så här, bara kaos. Men jag kände ändå så här, ska jag ändå njuta av den här skiten? För det här är ändå livet liksom.
Så kommer du till mig, sitter med kostym och...
Jo, men jag kände mig lite när jag cyklade hit som när du är den här naturhippin. Som med träden och med allting. Så kände jag mig. Det finns... jag tror att det är på Stadsmuseet eller någonstans. Det finns att man kan ha hörlurar på sig och lyssna på stadens ljud. Mm. Och så kände jag när jag cyklade hit idag. Att jag bara
underbar.
Hörde stadens ljud. Mm. Du vet, lite som att... Där,
nu är Nynäsvägen.
Ja, men Nynäsvägen. Men speciellt in i stan.
Ja.
För det är ju alltid så här... Oj! Och sen så... Det är någon som visslar och det är
stolta stad. Ja, exakt.
Precis som inledningen på Stolta stad. Så kände jag. Och det var så här klar, krispig.
Idag frös man av fingertopparna.
Jag hade handskar, så här löparhandskar på
mig. Det var bra.
Och jag var på ett strålande humör.
Mm.
Och så kom jag hit och sen möttes jag av... Alltså du är snygg som fan. Du har jättefin kostym och skjorta och så här. Men det var som att du var missnöjd med mig.
Nej, men jag är väldigt glad.
Mm, okay.
Så är det. Ja. Du har säkert läst, det var ju en otrolig intervju i DN Lördag med Emma Hamberg.
Ja,
som gjorde att man verkligen ville läsa hennes nya bok.
Och sen berättade ju det för dig ju, om den intervjun. Och då sa du så här, ja men det där var ju det hon berättade för oss.
Ja,
för vi käkade julbord med henne.
På Blåporten.
Ja, och det enda jag minns från den tiden var, från den middagen. Det är sjukt att jag inte minns någonting av det här otroligt gripande som hon ju uppenbarligen berättade för oss, enligt dig.
Ja, inte för oss, vet jag inte. Hon satt ju bredvid mig.
Ja, men vi hörde det i alla fall. Vi satt ju bredvid henne.
Ja, vi satt tillsammans där kanske.
Det enda jag
minns
är att jag ljög och sa att vi hade fler lyssnare än vi gjorde på Pappapodden. Det är minnet jag har av julbordet.
Okej,
vad roligt. Jag skarvade uppåt. Jag liksom höftade lite.
Jag minns mycket från det där. Dels minns jag att jag åkte dit en vecka innan. För det var så här, jag brukar inte åka bil så ofta då. Inte så ofta nu heller. Men det var konstigt för mig att jag tog bilen till Djurgården.
Mm.
Sen så tog jag bilen dit en vecka för tidigt, minns jag. Så jag ringde dig och sen så var det liksom inte den dagen. Eller om det var några dagar tidigare.
Det var innan du blev den här arga, perfekta mannen. Det var du lite mer så här, ja men åk dit.
Jag minns att jag hade en grafitgrå ny Lardini-rock.
Ja.
Och så minns jag Emma. Alltså Emma är den charmigaste människan jag vet, tror jag.
Ja.
Hon är så jävla smittande härlig. Och jag hade ingen...
Henne blir du inte arg på?
Aldrig blivit.
Nej.
Jag hade ingen aning om det här med Agi då, som hennes exman heter.
Mm.
Berättelsen är så här i korthet att hon levde tillsammans med sin man Agi. Han fick influensa som vandrade lite fel i hjärnan på ett så här olyckligt sätt, så att den slog ut viktiga funktioner som ledde till att han fick grav minnesförlust, retligt humör och liksom en överkänslighet mot saker i sin omgivning. Att till exempel efter den här sjukdomen så kunde han inte klara av om hans barn hade vänner hemma eller sådär.
Ja, just det
blev för mycket. Och också epilepsi. Mm. Och han var så illa däran så att han låg inne på sjukhuset länge och han frågade Emma så här, om barnen som väl var kanske, jag vet inte, 6-9-årsåldern, är de bebisar?
Mm.
När han fick reda på att det var hans barn.
Mm.
Och så det här hände väl kring 2005 kanske, och de levde tillsammans i typ 10 år. Och det var ju inte ett liv som liksom äkta makar ska leva. Alltså alltså att man är jämbördiga och att man älskar varandra och med varandra och sådär. Eller älskar varandra ur dem, men det kanske inte, det framstod inte som att de älskar så mycket med varandra eller som att de var alls jämbördiga. Och han fick också flytta ut, för han klarade inte av att bo tillsammans med sina 3 döttrar och med sin fru. Så han bodde på Söder i en annan liten lägenhet. Och man kan känna, det här är inte någonting som Emma har sagt eller skrivit själv, men man kan känna sig att det var en så jävla jobbig liksom lott i livet, att hon som är den mest levande människa som finns och så liksom slösaktig med sin kärlek, att hon inte ska få slösa den på en man på ett amoröst sätt, något mer, utan att liksom det är slut, för att hon var så pass lojal så hon kunde inte tänka sig att lämna honom eller så. Men så träffar hon en man som heter Patrik, som hon träffade, stötte på i Paris när hon var 16. Och nu blir hon går händelserna i förväg. För det första som händer är att Agi, hennes man, skrivs in på Södersjukhuset. Han har fått någon skrattnoja, så han skrattar flera dygn i sträck. Och en del av sjuksköterskorna blir förhäxad av det här skrattet. De tycker det är helt underbart. Och han är väldigt snygg också, Agi. Och då är det en 24-årig sjuksköterska som heter Anusha, som är underskön, som blir kär i honom.
Man undrar ju varför man ska skriva romaner. Varför ska man hitta på?
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
Så Anusha blir jättekär i honom. Och så att han lämnar då Emma, som inte blir särskilt ledsen. Och hon går vidare i sitt liv och blir kär då i den här perfekta mannen Patrik, som också var hennes ungdomsförälskelse.
Som du och jag haft möten.
Exakt. Och jag tänkte, det är många saker som jag vill säga om det här. Men
framförallt det. Det vill vi framhålla.
Ja, men det är så jävla fantastisk berättelse. Jo, men en sak är faktiskt det, hur, alltså om man undrar över Stockholms, alltså många av våra lyssnare bor ju inte i Stockholm.
Mm.
Och jag pratade om det på en middag som jag var på igår med folk som kommer utifrån Stockholm, att man, innan de bodde i Stockholm, folk som kommer från Umeå, så fattade de inte hur Stockholm är. Alltså att det till exempel finns skog och sånt överallt, till och med liksom inne i Stockholm.
Jaja.
Så finns det Liljanskogen och det finns Hagaparken och stora så här naturområden. Det finns Nackareservaten och så att, ja, det finns lite hus i Stockholm, absolut, och någon tunnelbana, men mest är det fan skog och parkmiljöer här. Det är bara grönområden överallt.
Jävla specialstaden då.
Ja,
stolta stad!
Man blir stolt. Mm. Men folk som bor i Umeå tänker inte det. De tänker att, men det finns Skansen och Gröna Lund, så finns det en jävla massa stress i tunnelbanan. De tänker inte så här, men det är mest skog i den där stan.
Umeå, vad tänker jag på? Är det Björkarnas
stad?
Björkar och så ett universitet.
Ja, och varför är det Björkarnas stad, vet du det?
De planterade massa björkar för att... Var det Umeå som brann ner?
Exakt.
Och så planterade de massa björkar.
Många städer, även Sundsvall brann ner många gånger. Men
det blev inte Björkarnas stad?
Nej, man planterade dem för att de skulle hindra bränderna från att
Ni ser, jag är inte helt dum i huvudet.
Alltså, jag blir alltid imponerad. Jag blir alltid imponerad. Så fort man liksom slänger upp någonting så har
jag gräver ju fram det långt. Även om det tillförs mycket nytt.
Alltså, att du inte är med på spåret, det är en skam.
Ja, det är sjukt.
Det är väldigt tråkigt. Men... så det är ju en sak som man missuppfattar om Stockholm. En annan sak som folk utanför, man kanske bor i Hallsberg, så kanske man tänker att Stockholm är stort. Nu ska jag berätta exakt hur litet Stockholm är. Emma Hamberg, vi bara plockar upp henne ur kortleken.
Mm.
Mitt liv med Emma Hamberg började med att hon hade en serie som heter Singelstan i Veckorevyn, som min stora syster Anna Maria var helt galen i. Så hon tapetserade sin toalett. Hon hade en egen toalett längst ner i
huset. Vänta, paus. Hon hade en egen toalett?
Ja, men liksom den som bodde på... Den äldsta barnet fick bo på neder i källarplanet där det fanns en toalett som var liksom det barnets toalett.
Den hade du sen?
Ja, jag hade den. Och då tapetserade jag också med hela liksom, vykort och konstplanscher. Och liksom,
men fick ju Hannes ta över det sen när du flyttade?
Ja,
sen var han där. Och sen?
Mina.
Ja, mina också.
Ja. Moa... ville aldrig vara där. Hon tyckte det var liksom lite kallt och ruggigt. Och
fick du då ta efter, direkt efter Anna, fick du ta över det då?
Mm. Så att, precis, det var fantastiskt.
Så du fick det lite längre än de andra?
Ja, men så då hörde jag talas om Singel i stan. Väldigt kort efter att jag hörde talas om Singel i stan och såg i min systers toalett alla de här seriestripparna, så praoade jag på Sveriges Radio, där hon var programledare för Ketchup. Mm. Och då, som var ett ungdomsprogram i P3. Och då började jag hänga på Ketchup och hänga med Emma. Och blev så här otroligt tagen av henne. Alltså, hon var en så här människa, man ville vara i hennes närhet. Så jag var där så mycket som möjligt och fick vara med i lite olika paneler i Ketchup. Typ, jag tror den heter Nelson-panelen.
Ja, det heter den verkligen. Det här är ju sån här som jag minns från mitt badrumsgolv.
Ja, där låg du lyssnade.
Där låg jag och lyssnade,
ja,
just det. På, jag hörde säkert dig då.
Och det var så jävla bra att vara med i Ketchup. För att det blev ju så här, man skulle åka till Hudik på novemberlovet. Då kunde jag säga, jag ska vara med i Nelson-panelen. Och det kunde de liksom inte argumentera mot. För radio var, man ska vara med i radio så... Mm. Det är heligt.
Och det var liksom en halvtimme av hela den här veckan.
Ja,
så
precis.
Så då kunde inte du följa med.
Ja, men inte en halvtimme, 8 minuter kanske.
Så då var du hemma hela potatislovet i Stockholm själv, i källarvåningen.
Så det var skitbra. Uh-huh. Och jag fick också Emma, alltså första gången jag träffade henne så skrev hon, alltså hon gjorde en serie till min syster Anna om att det var kul att Anna gillade henne och att det var kul att hänga på toaletten. Alltså... Ja, du vet.
Det är otroligt.
Ja, så började det. Sen, klipp till några år senare, en bit in på 2000-talet, så skrev hon en bok som heter Sex och sånt. Mm. Och jag skrev en bok som heter Kukbruk. Mm. Och det gjorde att vi hela tiden bokades till samma skolor. Så att vi träffades alltid, vi åkte tåg tillsammans. Och hon lärde mig någonting fantastiskt. För någon gång så skulle jag sitta och jobba på tåget. Och sa hon, om man har föreläst, då... Det är inte nog med att man inte ska jobba. Man får inte jobba på tåget.
För då är man ledig. Då har man varit duktig.
Då ska man vara ledig. Då får man kolla på någon tv-serie eller bara liksom... På tåget hem från en föreläsning, då myser man.
Det är ju jättebra regel.
Och det levde jag efter sen. Och sen,
men förra gången att i begreppet mys så menar du hitta någon fellow alkis på tåget och sätta dig och dricka
bärs. Ja, det gjorde jag också.
I café.
Ja, det är faktiskt sant. Det gjorde jag också. Mm. Så vi träffades på massa olika ställen. Vi träffades vid Sundsvall. Vi drack dry martini på Knaust. Mm-hmm. Alltså du vet, bara en sån sak. Och sen så träffades vi, kanske inte på några år då, men vi träffades på Blåporten. Och... Den här Blåporten-julbordet är med i boken.
What?
Ja, vi nämns tyvärr inte. Men där är hon helt nyförälskad i Patrik. Det är kanske därför hon kan börja prata om Agi och så här, vad som har hänt. För att hon är på väg ur det.
Men det är ju helt sjukt att det här Blåporten-julbordet nämns. Mm. Men hon var ju, jag minns ju henne som sprudlande.
Ja, eller
alltså som lycklig. Mm. Det är därför jag liksom kom som chock att det här var mitt i den här vevan med den här Agi.
Ja, för att man förstår i boken att hon har precis... Börja träffa Patrik då. Mm. Och det är så här, gud jag skulle vilja träffa dig ikväll men jag ska på det här
och vi julbordet. Hade också precis slutat träffa Patrik då.
Ja, precis. För en annan grej i boken då. Det är ju att Patrik har varit den här systern Anna, som jag nämnde. Jag sa Anna Maria först, men det kallas hon av andra, men i familjen är hon Anna. Så Anna eller Anna Maria har haft Patrik som chef i flera tv-produktioner där hon har gjort, vad heter det, Det hände sig.
Eller
det olika historiska serier där han, för att han är ju en chef på SVT. Mm. Och vi var på möte med honom.
Mm, just det.
Ett möte som gick till historien som ett möte som alla tyckte gick svinbra, för han ville att vi skulle göra tv. Mm. Men alla tyckte det gick svinbra utom du, eftersom han inte ville göra exakt det som stod på pappret.
Nej, så är det.
Men ja, så det, visst förstår man av det här hur litet Stockholm är. Det blir speciellt att läsa en bok där liksom, ja.
Men har något mer belägg på hur litet Stockholm är, har du?
Men jag har inte läst färdigt boken, bara läst halva.
Nej, men jag tycker att det är jag tycker att det här är en spännande tes.
Mm.
Och att det är ju,
men det räcker väl, det här sträcker sig från att jag var 15, min historia med Emma, utan att jag någonsin har liksom gjort någonting för det, så att säga. För det ska jag säga. Det är en annan sak så här, sen blir vi vänner och började ringa varandra. Vi har aldrig kontaktat varandra, jag och Emma.
Nej.
Någonsin.
Nej.
Vi har bara hamnat i samma sammanhang.
Av en slump.
Ja.
Tänk vad tråkigt tv-program det skulle bli om man gjorde det här som Filip och Fredrik gör när de gör sex steg, fast man gör det i Stockholm.
Ja, verkligen.
Men det är också, jag tänker, Emma Hamberg är ju någon slags hubb.
Mm.
Alltså hon är ju en person som liksom... rör sig och som är, det är lite som Ann Söderlund som vi försöker jobba med. Vi älskar henne, love her to bits and pieces.
Ja.
Men hon kan ju vara lite, hon kan vara lite komplicerad, det måste vi ändå tillstå.
Mm. Alltså, men jag tror inte Emma Hamberg är komplicerad överhuvudtaget.
Nej, men Ann Söderlund är också en sån hubb.
Ja.
Alltså så här, ifall man känner Ann Söderlund så är man ju ett steg från typ hela Stockholm.
Ja, men om vi ska ta med oss liksom matnyttigt, förutom att det här var en illustration över Stockholms litenhet, så kanske det kan vara ett konkret tips. Om ni flyttar till Stockholm, ta kontakt med Ann eller Emma eller helst båda då.
Ja. Om ni tycker att det känns jobbigt så kan ni kontakta mig eller Manne, så kan ju vi leda vidare till dem.
Det är också så här, du vet, Emma Hamberg var ju med i den här e-mailgruppen Mammorna, som hon skriver med i boken. Om jag ska ge ytterligare exempel.
Ja, men får man säga vilka som är med den? Eller är det hemligt? Nämner hon några?
Hon nämner inga, men det får man väl göra.
Ja, men jag tror det. Jag tänkte om det var som säger elitlistan.
Nej,
men jag vet ju att, för jag har ju haft, jag fick reda på Mammorna när, vem fan var det som var gäst i mitt, har Unni Drougge varit gäst i mitt radioprogram, Nisses fredag?
Ingen aning om.
Jo, men jag tror fan det var Unni Drougge.
Mm-hmm.
Och att hon var med där, och för hon lagade Malin Wolins pasta.
Okay.
Som hon hade tipsat om i den här mammagruppen.
Mm.
Jag kan tänka mig att Skugge är med också.
Ja, hon är med, absolut.
Linda Skugge är med.
Absolut.
Och sen så Emma Hamberg och ett gäng till.
Ja, och
Ann skulle kunna få med.
Martina Haag såklart.
Och Ann skulle ju kunna få med.
Hon var säkert med.
Ja.
Ja, ingen av, alltså, av alla som jag har hört talas om, den var med i Mammorna, så har jag haft någonting med alla att göra.
Och,
det finns ingen som säger,
men har du legat aldrig med någon i Mammorna mejllistan?
Nej, det har inte gjort. Roligt att du är helt chockad.
Ja, men det är lite chockad.
Tappa hakan. Jo, men så det var, men en annan sak som jag tänkte på, för jag har parallellläst den här Emma Hamberg-boken som är jättebra. Mm. Alltså det är en sån här, en feel good roman som är så, du vet, så här, jag brukar inte läsa feel good böcker så mycket, men väldigt hjärtvärmande, och sen så blir det ju lite speciellt att det har hänt på riktigt.
Men tänk om hon är galen, tänk om det hittar på allting.
Ja, Patrik verkar ju ställa upp på det här.
Ja, och AG i intervjun, att det är liksom en bild på, tänk det var sjukt om det skulle vara, om allt visade sig vara en bluff.
Jag vet att AG och Patrik och hon har gått ihop.
Nej, men att allt bara är en, att allt bara är en bluff.
Att Emma inte finns.
Ja, just det, att Emma är skapad bara.
Av mig.
Det hade varit det sjukaste. Om du när du var 15 hittade på Emma.
Och sen, Emma finns bara i fantasin, men hon är fin.
Och du har skrivit den här boken, och du då har hyrt en skådespelare som spelar Emma Hamberg i de här olika intervjuerna.
Du kanske ska säga vad boken heter. Ja. Vet du vad den heter? Jag kommer inte ihåg, fast jag håller på att läsa den. Det behöver vi inte säga. Nej. Emma Hamberg, om ni vill läsa den, Emma Hambergs senaste bok. Den finns både på, alltså nu vill jag göra lite reklam för den.
Mm. Okay,
BookBeat och Nextory finns den på.
Okay.
Och sen finns det ju vanliga bokhallar om man vill ha den inbunden.
Uh-huh.
Medan du kollar det, ska jag säga att samtidigt som jag läst den då, så har jag läst en riktig så här modern klassiker som jag har tänkt läsa länge, som heter Hemmets projektledare säger upp sig.
Ja, just det.
Den känner du till, va?
Nej, men grejen var att när du sa det, det ringer en klocka, men
vet du varför det ringer en klocka för dig då?
Vi pratar om projektledare, den. Säger upp sig.
Han är flintskalliga mannen med skinnjacka på pappautbildningen, nämnde ju den som ett tips.
Han, den, gjorde han det?
Mm.
Jaha.
Han sa att den var så bra.
Ja, det
och det var nog det som liksom fick mig att äntligen läsa den.
Okay.
Att han nämnde den.
Resten av allt är vårt.
Resten av allt är vårt. Ja, nej, men det är ett boktips. ja, men så han nämnde den här Gunilla Bergensten. Den kom för ungefär 10 år sedan, och den handlar om att vara kvinna i en hyfsat modern och jämställd familj och upptäcka att man har blivit projektledare. Fast man inte får betalt för det, man har inte bett om att få det jobbet, och man kanske inte ens är särskilt duktig på det.
Nej.
Och det här är lite intressant, för att alltså man har ju talat om helt hopplösa män.
Mig till exempel.
Ja, till exempel. Ja, det är det jag tänkte
på. Ja, jag förstår det.
Som,
jag har hjälm idag i alla fall.
Män som är grisiga och omoderna och sådär. Drar sig undan, sätter sig med en tidning och sådana grejer. Men det som är speciellt i den här boken, tycker jag, fast den är 10 år gammal då, det är att hennes man verkar vara liksom ganska, ganska bra, uh-huh. Gunilla Bergenstens. Och hon skriver också så här, inte så här om män generellt, så här kan det vara i familjer, utan om sin man Magnus.
Okay.
Hur jävla usel han är. Och förvisso då så har han ambitionen att vara jämställd och de delar på det mesta som har med barn att göra och han lagar all mat och såna här grejer. Men det hon ruttnar så jävla hårt på, det är att hon får liksom rodda kalas och sådär. Och ofta så får hon honom att göra saker, men det är hon som får driva honom i rätt riktning. Så här, att, kan du kolla, vår son fyller år samma dag som Magnus i klassen. Kan du ringa föräldrarna och kolla så att deras kalas inte krockar typ? Så att hon får liksom tänka på det. Och i Emma Hambergs bok så är det också så här, Agi är ju inte en sån, för att Emma får ju sköta allting såklart efter Agis sjukdom.
Men jobbigt om han ska han får klä skott för.
Ja men hon berättar, men en rolig grej, när Agi ska fixa ett köksbord, ett ben på ett köksbord.
Mm. Var det här efter eller innan?
Efter. Uh-huh. Så blir han jävligt engagerad i det där benet, sätta fast det där benet. Och har helt egna så här idéer om hur man fixar ett köksben och hur komplext det är, att man måste göra uträkningar och sånt där. Och det tar honom 3 dagar att sätta fast det.
Men blir det bra då?
Ja, men väldigt speciellt tror jag, men ändå bra. Men hon skriver däremot, Emma, om att hur skönt det är ändå att så här inte vänta sig hjälp av någon, utan att bara veta att det är jag och ingen annan som fixar det här. Jag behöver liksom inte försöka få någon att ringa till någon förälder, utan det är jag som löser det. Det är jag som drar in kosingen, det är jag som planerar och det är jag som ser till att allting funkar. Att det blir liksom lättare då nästan.
Lite som när man är själv med barnen ju.
Ja, som vi brukar prata om. Och jag vet inte hur länge man skulle känna så.
Att det är skönt att vara själv med barnen?
Ja, hur länge man skulle känna att det var lättare. Jag tror jag skulle känna väldigt snabbt, men gud, jag behöver Sara.
Jag behöver hjälp, ja.
För att det är så mycket saker som jag inte gör. Mm. Alltså, med barnens träningar till exempel. Sara är ju så här cheerleading-förälder.
Är det något nytt curling-förälderbegrepp?
Nej, alltså att Iris håller på med cheerleading.
Jaha, det är som Sara, soccer mom och hockey mom.
Ja,
hon är cheering mom.
Det finns 2 liksom ansvarsföräldrar i laget.
Annars roligt om det hade varit en nytt psykologisk grepp. Att man var, man är inte sån som curlar eller helikopter. Nej, jag tänkte att man är en förälder som står med pompom så ser dem och bara I-R-I-S! Du ska vinna! Du är bäst! Heja!
Ja, men så är väl nog båda 2. I den bemärkelsen.
Ni missade också mina rörelser.
Ja, de var helt perfekta.
Ja, stiger lite mer på den här värdelöslistan. Ja. Jag är uppe på värd någonting i alla fall.
Nej, men du är värd hur mycket som helst. Nej, men det är intressant det där med Gunilla Bergenstedts bok då, tycker jag. För att, jag tycker liksom lite synd om hennes man. Och jag tror att det beror kanske på att jag identifierar mig så himla mycket med honom. Och nu när jag läser de här böckerna, så min naturliga liksom impuls är ju att ta upp dem med Sara. Mm. När vi sitter och äter middag eller vid frukosten, så kommer jag tänka på någonting kring dem så här. Men så fort jag börjar säga någonting om Gunilla Bergstens bok eller om Emma Hambergs bok, så biter jag mig tungan.
Ah, du vill inte ta upp det med henne?
Jag är rädd för att väcka björnen som
Jag fattar. Man vill inte väcka, alltså Sara-björnen vill man inte väcka.
Nej, men, och jag vill inte att Sara, alltså det räcker inte att hon ska undvika Emma Hambergs bok. Jag vill att hon ska undvika Emma Hamberg överhuvudtaget. Och Emma Hambergs relation med Patrik Bratt. Mm. För att Patrik Bratt, ska vi säga också, han är ju liksom den perfekta mannen. Kanske hennes, inte för Sara, men för Emma.
Det är den här mannen som hon nu träffade, Emma, som du och jag också haft möte med.
Exakt. Mm. Han är halvfransk med allt vad det innebär. En ordentlig näsa.
Med allt vad det innebär.
Mörkmuskig, stora ögonbryn.
Med alltså, allt vad det innebär.
Oerhört maskulina lux. Mm. Ser intellektuell och manlig ut.
Men är också son då till Bratt, eller?
Till Peter Bratt, ja. Ja, precis. Ja. Så är det ju. Mm.
Och Peter Bratt brukar du prata om här i podden.
Har jag gjort det? Ja. Jag brukar ju prata om hur han drack folköl på morgonen. Ja. Ganska ofta.
Det är också ett tecken på Stockholms litenhet. På något sätt.
Att jag har läst Peter Bratts självbiografi. Ja. Ja, verkligen. Ja. Ja, men den tycker jag man kan läsa faktiskt.
Ja,
verkligen. Men Nej, men jag vill, alltså, hon är så otroligt kär. Igår så såg jag på Instagram när Emma Hamberg och Patrik dansade tillsammans.
Jaha.
Alltså de är ju så kära.
Alltså dansade pardans?
Nej, liksom var och en för sig framför mobilen i köket.
Var och en för sig?
Jag menar, bredvid varandra.
Jag trodde att det var att de... Ja, att de oavsett utan varandra stod och dansade. Jag gjorde en sån annan som, vad heter hon, Stina Wolter.
Jo, som Stina Wolter fast bredvid varandra. Mm. Så var det.
Mm. Och nu blev du irriterad. Nu känner jag att jag sjönk lite.
Jag är inte ett dugg irriterad. Men jag är oroad för att, alltså du kan ju tänka dig att ha så mycket kärlek i sig som Emma och sen inte kunna leva ut på ungefär 10 år. Mm. Tro att det är kört och sen träffa Patrik Bratt, som är liksom den man fantiserar om. Alltså om hon hade skrivit den här boken och det inte var på riktigt, så hade hon ju hittat på Patrik Bratt.
Patrik Bratt är ju för henne vad Amanda Ooms är för Thåström.
Ja, precis.
Där fan, det skulle varit du. Mm. Och så blev det du.
Mm. Mm. Och man blir ju... Det gör med en att se hennes kärlek och Patrik Bratts kärlek, det är farligt. Det är fan i mig farligt. En annan sån person...
För dig eller för om Sara skulle göra?
För samhället.
Okej. Varför? För att du tänker att folk ska då lämna sina och gå vidare?
Ja, precis. Det finns ju en bok. Jag läste fan mycket böcker ännu. Sorry för det.
Nej, men vadå? Det är väl jättehärligt. Du läser för två.
Det finns ju en bok som kom för något år sedan som heter Happy Happy.
Just
som
det.
Jag läste med stort intresse. Som var en antologi som handlade om skilsmässor. Mm. Att det kan vara rätt nice att skilja sig. Mm. Den uttalade meningen med den här boken...
Maria Sveland? Nej.
Maria Sveland var redaktör, ja. Precis. Och... Någon annan, Katarina Wenstam.
Det var som så här, du ska bli pappa, antologibok, fast istället så här, skilsmässa, antologin.
Mm, men där det handlar om så här, gud...
Bara kvinnor
och den här kärleken till väninnorna och liksom hur bra det blev och så där.
En peppig skilsmässobok,
ja. Mm. Jag tyckte ändå så här att, ja, det var, redan där var det så här, jag ger inte den här till Sara.
Nej, men det skulle vara konstigt.
Ja,
det
är
konstigt att ge en
det.
Sån bok till sin
jag
fru.
Det kanske var konstigt att du läste den. Hon kanske blir orolig.
Nej, men det tycker jag inte. Det är ju liksom någon slags allmänbildningsgrej. Men det är en jättemärklig grej att ge till sin fru.
Annat märkligt med den. Jag la den i hyllan till förskolan. Alltså till ett barn. Alltså, någon mamma som berättade
men
att
hon... Men det kan ju i sig vara... Där vet man, där kanske den gör nytta.
Ja, men för hon var så, jag märkte hon var jätteledsen såklart. Men också så här som att hon... Gud, så här... Det var så här hade jag inte tänkt att det skulle bli och att det var nästan liksom som att hon skämdes över att berätta.
Men då hon skulle skilja sig?
Ja, precis. Ja. Och då la jag det i hennes dotters hylla. Men dottern var ju kanske 4 år, så det var inte fara så att dottern skulle...
Nej, men det var väl jättegulligt.
Vet du fan.
Men sa du det liksom anonymt? Eller skrev du något litet kort?
Nej, jag lägger, det finns en jättebra bok. Jag lägger den.
Ja, men, så det var jättegulligt.
Men,
är du rädd? Nu kommer det sprutet.
Ja, nej. Allt sån här sprutvattenflaska. Men det var lite bättre. Men det var farligt. Men det som händer nu är liksom på en helt annan nivå. För att nu får man se det på Instagram. När jag läste Happy Happy så var inte sociala medier så utvecklat, tror jag. Nu, Åsa Avdik, känner du till henne då?
Ja, jag klart känner
Åsa Avdik, hon är ju programledare i morgonprogram. Hon är också en sån här som jag har följt så åt med väldigt länge.
Min story med Åsa Avdik, det var också att hon var gäst i Nisses fredag. Kanske var hon som gjorde den där pastan. Skitsamma. Men du sa vi innan så här, för att för mig är det viktigt att man uttalar efternamn rätt.
Ja.
Och så här, är det Avdic eller Avdik? Då sa hon så här, men det är Avdik. Jag bara, Avdik. Och sen så, hallå, varmt välkomna ska ni ha till Nisses fredag. Det är jag, Nisse, och gäst idag är Åsa Avdic.
Som en härskare.
Hon blev ju, eftersom vi precis sekunder innan pratade om det. Men det var ju en sån här klassisk att jag...
Tourette.
Kallade, var det jag skulle kalla Bo Hellskov.
Just det.
För Bo Bajskorv.
Ja.
Det är barnpsykologen alltså.
Följer du Åsa Avdic någonstans?
Alltså anonymt med uppdragen trenchcoat och inga underbyxor på mig, ja. Men inte på något sätt.
Nej, men hon har ju...
Nej, jag följer inte
hon henne. Har ju levt småbarnsliv tillsammans med någon man som det har tagit slut. Och nu har hon ju träffat journalisten Emil Arvidsson.
Okej.
Okay. Och de är ju så kära så att det är rent löjligt. Jag tänker att de är halvoffentliga. Det är okej att jag pratar om dem, eller?
Men är det här någonting hon lägger upp på Instagram?
Ja.
Ja, men jag ska kolla om det är en öppen profil.
Det är också i Bredäng där händer. För de bor i Bredäng.
Då ska vi se här.
Så jag ser det här på Hemköp också.
Ska vi kolla lite snabbt här då.
Det här blir spännande nu om det är offentligt eller inte. Annars...
Jag är helt öppen profil.
Det är det?
Jag är helt öppen
profil. Är det någonting från bröllopet där då?
Från bröllopet.
Är det någon ostron eller så? För jag för mig att hon har haft två Instagram-konton. Men du ser något med
här
henne.
Är bröllop. Här är ett bröllop. Här är ett bröllop.
Okej, då kan jag berätta, mina vänner, att
du har gillat den bilden.
Bra. Mm. För det ska gillas, men det är samtidigt det är ju samhällsomstörtande verksamhet hon håller på med. Man kan inte komma ifrån det. Emil Arvidsson är väl en journalist på Svenska Dagbladet. Åsa och Emil har träffats efter att ha levt liksom i äktenskap som väl har blivit tråkiga eller gått i stå eller sådär. Och nu har de blivit kära i varandra. De bor i Bredäng, ett stenkast från mig. Jag ser dem på Hemköp. De är så kära, Nisse.
Ja.
Så att hela,
jag kollar på bilderna nu.
Ja, hela både Bredäng och Skärholmen och hela Mälarhöjden och Hägersten vibrerar av deras kärlek.
Ja.
De är så kära så att jag ligger i min säng och läser någon bok som inte handlar om kärlek, någon helt annan bok. Eller du vet, slökollar på Instagram. Inte på Åsas eller Emils konto utan på något annat.
Uh-huh.
Men jag känner hur det liksom är någon skälvningar. Och då är det liksom deras kärlek som når mig. Deras kärleksstrålar. De hade ett bröllop som, jag aldrig sett folk som ser så jävla lycklig ut. Även gästerna. Det var så här skitfint. De hade en stor ostronbar. Och det var på något pittoreskt ställe. Och alla bara var liksom helt smittade av kärlek. Så här kära är inte folk första gången de träffar någon. Det är det som är grejen. Min spaning här är att det här är människor som har levt i äktenskap som de känt, som har hunnit känna så här att, men gud vad kul liksom att ha barn och så här, men blev det inte mer än så här?
Mm.
De kanske har respekt för sin partner och liksom så här, det var väl kul att vi fick dem, men de är dömda till ett kärlekslöst liv.
Mm, hårt.
Och kanske delvis för, alltså det här, nu har inte Åsa sagt till mig. Det här är ju, förstår du, min teori. Nej, och det är Emma har skrivit det där heller.
Vibrationerna du känner.
Ja, men det är viktigt att säga, det här är inte någonting som varken Emma eller Åsa skrivit rakt ut. Men jag tolkar det som att i båda de här fallen så är det personer som då har känt sig dömda till ett kärlekslöst liv.
Mm.
Och sen visar det sig att det inte är så, utan de får bli himlastormande förälskade mot alla odds.
Mm.
Första gången man träffar någon så är det så som folk säger att livet ska vara. Ja, men det är det här folk pratar om. Man ska träffa någon och man bildar familj och sådär. Det var givet, det stod i manus. Här är folk som har förlikat sig med att inte få uppleva det, men upplever det. Då blir det ännu starkare än första gången.
Mm.
Jag har några andra sådana exempel som är mindre liksom offentliga. Har träffat någon som har barn, som har gjort slut med sin man, träffat någon och är så jävla kär så att det är fullkomligt löjligt. Det är till och med en, vad fan heter hon, det är en kvinna i Malmö, Rebecka heter hon i förnamn, jag kommer inte ihåg hennes efternamn, men hon i alla fall, hon och den här nya mannen har startat en podd bara liksom för att de ska ha ett forum där de kan prata om sin enorma kärlek. Förstår?
ja,
känner du till det fenomenet?
Känner man, ja, det är klart jag känner till det.
Ja,
alltså, det är väl ganska klassiskt att man lever upp efter en skilsmässa. Problemet är väl bara...
Det här är inte leva upp efter en skilsmässa, för det kan man göra. Det är ju det happy handlar om.
Mm.
Det här att träffa någon ny och uppleva en kärlek som är större än någonsin tidigare, för man trodde man skulle få den.
Ja, men,
alltså, och man kanske är mer vuxen så att man kan... Man kanske är bättre på att vara kär när man är lite äldre.
Men du har också pratat mycket om det här med man får ju en falsk bild eftersom man speglar sig ju i den som är förälskad i ens blick. Alltså man ser på sig själv med ens ögon och man blir otroligt upplyft. Och jag menar, den känslan blir ju starkare om man då har haft 20 år av harv med liksom feber och småbarn och allting. Och sen så det här håller inte längre, så går man vidare och sen så träffar man någon som ser på en med den blicken.
Mm.
Alltså att man lever upp.
Mm.
Och det är väl otroligt häftigt och härligt. Men problemet är ju bara att den där förälskelsen, alltså hur jävla härlig den är, så kommer ju den också bli vardag för alla människor. Och det är ju då man det handlar om att det ska funka. En relation funkar alltid första halvåret, typ.
Mm.
Eller första året.
Det är intressant, men det som jag börjar inse är ju att alltså Jag är ju lite rädd för att Sara ska börja följa de här. Alltså det är ju så jävla lockande såklart. Alltså om man ser Åsa Avdic och Emil Arvidsson eller Emma Hamberg i Patrik Bratt så, eller den här Rebecca i Skåne som har den här podden med sin man, då vill man ju bara, man vill ju bara lämna sin man omedelbart.
Men du känner inte att du vill lämna din fru omedelbart?
Nej.
Nej, vad konstigt. Det är ju märkligt då.
Nej, men jag känner att om det är någon som kommer bli lämnad så är det ju absolut jag.
Ja.
Och jag känner också
du är fortfarande kär i Sara och älskar henne och så vidare. Ja, men jag förstår. Okay.
Jo, men för att jag är ju mannen som Gunilla Bergenstedt beskriver.
Ja, det är så det är. Ja. Okay. För jag menar Emil Arvidsson då, om man tar honom. Han har väl också lämnat någon och blivit ihop med
Åsa. Eller blivit lämnad.
Ja, men det är ingenting du kan identifiera med då?
Nej.
Nej, det känner du.
Nej, jag identifierar mig med...
Men inte med, du identifierar med den som Åsa Avdic.
Med den försmådda. Ja. Ja, eller jag vet inte, han kanske är superkär och har ostron.
Ja, men det är ju så när du ser dem, då tänker du inte att du är någon av dem. Du tänker att du är den som
har blivit försmådd. Jag ser mig ensam och ledsen lämnad. Ja. Jag ser inte att jag skulle bli kär någon annan.
Nej.
Alls.
Ja, men det kan ju vara mer positiv take på det. Om nu Sara får nys om det här och lämnar dig, så kan ju du bli då Emil Arvidsson.
Ja.
Så kan du ju se på det. Så behöver du inte vara så himla orolig.
Nej, men jag vill nog inte tänka ut det. Jag vill nog bara att så här, Sara, alltså hålla Sara borta från det här. Jag vet inte att hon ska nå den här samhällsomstörtande propagandan.
Nej, jag förstår.
Så det är ganska viktigt för mig. Ja. För att jag tänker så här med Gunilla Bergensten så är det ju så hemskt att jag är ju den här mannen som hon beskriver.
Men det är du ju inte. Jag fattar inte den grejen.
Varför ska jag inte vara det?
Nej, men du tar ju jättemycket ansvar och är ju jätteduktig och härlig. En härlig man.
Men jag hade skrivit upp några exempel här. Min mobil funkar så dåligt. Jag ska se om jag kan öppna det uttag. Ja.
Jag tror att om Sara lämnar dig så är det fucking her loss, man.
Ja, det var ju väldigt vänligt.
Men det är också roligt att vi pratar om det som att det är...
Jag vill inte att hon ska höra det här heller.
Nej. Ja, men Sara, om du lyssnar nu, alltså du fattar inte vad du går miste om. Tänk om.
Jo, men ett exempel. Ja, men för det blir aldrig liksom tillräckligt. Alltså, jag städar och gnor och lagar mat och tänker ut vegetariska maträtter och hämtar och lämnar barn och torkar bajs från toaletten. Alltså, barn brukar inte använda toaborste.
Nej, ibland glömmer de också att spola. Det är mitt värsta. Ja. När man kommer in och ser en riktig kabel som ligger där.
Ja, det är ganska vanligt. Mm. Men ändå så är det så här... Jag måste fan ta tag med det här. Sara har försökt få oss att ha någon slags fest för Iris.
Mm.
Först genom att säga...
Alltså en födelsedagsfest.
Ja, exakt. Men vilken helg så här, vilken helg tycker du typ så?
Vill Iris ha det då? Har hon pratat om det?
Ja, hon ville. Och sen så mejlade Sara en lista på min namn på folk som kan alltså som Iris skulle vilja bjuda, så hon har legat när de ska somna och pratat om vilka som hon vill ha på en fest. Sen har Sara skrivit upp och mejlat de här namnen till mig. Och sen har hon till och med sagt dagen efter att ja, men det här med att jag skickade namnen, det var en liten hint. Jag orkar inte fixa någonting med en fest. Så jag skulle otroligt gärna vilja att du tar tag i det. Och det här var i måndag, så nu är det torsdag. Jag har fortfarande inte tagit tag i det. Så det är en grej.
Jag fick ett sms, såg jag i morse, som ledde skrivit i natt. Att jag har en kompis som fyller 40 år snart. Som är min kompis. Och då sa hon, skickade hon ett sms till mig där det stod så här: kan inte du ta tag i den här presentgrejen för honom? Det vill säga min kompis. För att den har hon legat och tänkt på.
Vänta. Din kompis förlorar och hon har läget att tänka på.
Och skickat sms.
Ja, men det är en Gunilla Bergensten deluxe. Där är det mycket prat om gemensamma presenter och sånt där.
Exakt. Men det är ju också... varje sökningspodd pratar ju om det här i... Inte just Gunilla Bergensten, men de pratar ju om det här projektledare.
Precis, för det har kommit en ny bok som heter Så jävla trött.
Har du läst den också, din jävel?
Jag har börjat läsa den också.
Nej, för jävligt
också. Ja, men... Ja, den handlar om ungefär samma sak egentligen, Gunilla Bergenstens bok.
Men de har en liten annan take på det här, varje sökningspodd. Och så om man vill ha lite en annan perspektiv kan man lyssna på det avsnittet. Jag kommer inte
berätta.
Att ja, men alltså gud, jag kan inte riktigt redogöra för deras men de menar ju att att det här också är det känns konstigt, för nu blir det som att jag nu måste argumentera för den här saken.
Nej.
Men de menar att kvinnor vill vara de här projektledarna. Och att det är männen som är förslavade för att de är bara dumma arbetare, arbetarmyror som gör som de blir tillsagda. Och att det är kvinnan som egentligen
sitter på makten. De menar också att det är, så här, det är ett privilegierat perspektiv överhuvudtaget att hinna fundera på sakerna.
Och att, det är en klassfråga.
Att det här känslomässiga arbetet är lyxigt att ägna sig åt och självpåtaget.
Mm. Är man en undersköterska
jag tror inte
som tjänar...
riktigt att det stämmer. För att även om man är en undersköterska som tjänar 15 000 i månaden, nej, det känner man inte, 20 000 i månaden, så har man fortfarande på att fundera över kalaspresenter, eller? Det är inte bara den övre medelklassen som funderar på presenter och där kvinnor tar, utan då...
Nej, men det var ju också, de menade ju också att det finns många som tycker det här är kul att hålla på och fundera på presenter.
Ja,
och tycker att det är mysigt
säkert.
Att göra mysigt. Problemet
jag
är väl
att det
är
ett stort problem med att man tar... Alltså, jag tror, som jag... ständig käpphäst att om man gör någonting jättemycket, det här blir mitt arbete, då kanske man inte vill släppa det. För att om jag släpper någonting som jag har skött i alla år och inte fått tillräckligt mycket cred för, då vill jag inte att min partner ska göra det och tro att den har gjort lika mycket. Och
nej.
Så får jag liksom inte, blir jag inte sedd för de här 10 årens slit. Utan då vill jag ju först så här, ha på papper, du skötte det 10 år som en jävla hjälte, typ. Så det gör det ju svårt att och släppa grejer helt.
Men det, så är det väl det här problemet att det är klart att det finns jättemånga kvinnor som tycker det är jättemysigt att piffa och göra presenter och planera kalas. Problemet är ju bara om man upphöjer det till någon slags struktur, för att det är långt från alla kvinnor som tycker att det där är mysigt. Men om det då blir så att det ligger på kvinnan att vara den som gör det här oavsett om man gillar det eller inte, då blir det ju ett problem.
Ja, men det är just det Gunilla Bergstens bok handlar om, liksom, så att varför blir det hon som ska sköta de här sakerna fast hon är helt ointresserad och ganska dålig på det.
Mm.
Och så känner jag väl med mig och Sara också, hon är ju egentligen lika ostrukturerad som jag.
Ja, men det brukar du vara inne på, att det är som att ni två är lika ointresserade och ostrukturerade båda två, att då blir det här ett större problem.
Det finns ju andra saker som så här är självklart att det ska vara hennes, det är ju barngarderoberna, för att det är någonting som hon brinner för. Så det är inte som att jag måste ta del, att jag brinner då för matlagning och emaljputs. Där kan man ju vara olika. Men en annan sak som är så här, vi har fixat till vårt sovrum nu.
Jag såg det, ni har satt upp en hylla.
Ja, precis. Dels har vi satt upp en hylla, sen var det, vi har såna här gardiner, sammetsgardiner som går hela vägen från taket. Det är en takskena. Men den har suttit dåligt, så den har liksom hängt ner.
Mm.
För att typ så här, man kan inte skruva ordentligt i vårt tak. Så därför har jag bara skruvat i högt upp i väggen. Men det har gjort att skenan har hängt ner. Så den har inte riktigt hängt från taket som det ska, utan det har varit en glipa på 4 centimeter från tak till gardin. Vilket inte är supersnyggt. Men också, man vänjer sig att leva med det. Så där. Men i helgen så såg vi till att skruva upp hyllor och fixa belysning och sånt där som vi borde för länge sedan. Och jag skruvade upp de här takskenorna i taket och sånt där. Och sen dess... det var ju Sara som... Vi utförde de här sysslorna tillsammans. Men det var Sara som var helt och hållet drivande. Som tyckte att vi skulle göra så. Alltså, jag kan ärligt säga att utan henne så hade det inte hänt någonting av det här. Det var ju hon som också pushade för att gardinen skulle fixas så där. Och då kan man ju tänka en vanlig så här manlig käpphäst i det här. Så här, men, ja, men jag bryr mig ju inte. Så att det är ju klart att du får ha det ansvaret när det är du som bryr dig. Men faktum är, alltså mitt liv har väl fullgått innan. Men nu vill jag vara i sovrummet hela tiden. Jag har satt upp några tavlor också. Vet, så här, bara gjort mysigt i sovrummet.
Du vet inte det ditt bästa?
Nej, alltså jag njuter så jävla mycket. Alltså mitt liv är så här...
Men hur ska du ändra på det här?
30% bättre.
Om man inte vet sitt eget bästa, hur ska man då kunna veta det helt plötsligt?
Nej, men jag vet nog, till exempel vårt arbetsrum vet jag nog att man skulle kunna göra motsvarande grejer där. Fixa till det så att mitt liv skulle bli ytterligare 30% bättre. Men det händer liksom inte. Och nu står jag inför ett vägskäl här. Jag kan antingen bara liksom fortsätta som jag har gjort. Vad den jag är. Och se till att Sara inte snubblar över Emma Hamberg eller över Åsa Avdik eller vad den här.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Skånska kvinna Rebecka, eller läser Happy Happy, eller så.
Hon får ju lyssna på varje sök i sin podd då bara.
Ja, det skulle kunna vara bra. Det är också så här riskabelt att gå med Sara till Hemköp i Bredäng. Eftersom där kan man stöta på Åsa och Emil. Där de ser så jävla kära ut. Så,
det blir tufft för dig.
Ja, det är ganska svårt. För då måste jag liksom kontrollera den, och det är ocharmigt i sig.
Det är ju en variant som man gör i olika liksom mindre utvecklade kulturer.
Exakt. Ja, jag tycker inte det är helt dumt, men det känns krävande. Mm. Det andra är att jag... Det är just ett ständigt så här arbete med mig själv, att försöka bli bättre på olika sätt. Så här. Du vet, så här med presenter har jag ju haft olika strategier. Julklappar att beställa i november och sen ha det färdigt. Sånt där. Ta liksom action på saker som inte kommer lätt för mig. Men det är att hitta fler såna här saker. Nu till exempel då, kalaset, det står ju här på min... Alltså, ta tag i kalaset. Jag tror hon kan bli kåt av det nästan. Mm. Och kanske kär. Och att arbetsrummet, hur kan vi göra med arbetsrummet? Fixa det.
Mm. Men det ska du fixa. Alltså jag tar ju hjälp av Lider, för hon är ju så himla bra på det där. Så jag sa, jag behöver fixa arbetsrummet. Hjälp mig att välja en stol. Så valde hon ju en stol.
Men då var det ju ditt initiativ ändå.
Ja, men det var ju ändå... Ja, men jag gjorde inte så mycket. Alltså, jag tänker så här, det behöver inte vara så jobbigt. Du kan ju ta upp det för Sara, att du säger, gud, jag vill göra mitt arbetsrum bättre. Vad ska vi hitta på där? Har du någon idé?
Nej, det är lite fel. Mitt arbetsrum är inte, utan det är familjens pyssel och arbetsrum. Pysselrummet. Det här kan bli skilsmässa direkt, när jag råkat säga mitt arbetsrum.
Du får uttrycka det som du vill.
Ja.
Men att istället för att se det som att du måste lösa massa grejer själv. Ja. Alltså så här, att ni ska göra det ihop.
Ja, det är jättesvårt, för det var ju också ganska... härligt att sätta upp de där hyllorna tillsammans. Ja. Ibland så, eller nästan alltid när jag satt upp hyllor och sånt där, då har jag gjort det själv. Och då har man ju några armar för lite. Och några ögonpar för lite också. När vi satt upp tillsammans så var ju det smått erotiskt alltså. Mm. Och de kom upp så himla bra också. De var ganska svåra att sätta bredvid varandra perfekt, men vi lyckades med det.
Mm.
Just att vi hade så många händer. Och om någonting hade gått fel, då hade det varit vårt gemensamma.
Det är en jättefin bild av vad det är att vara i en relation.
Mm.
För jag kan tycka att många, om vi nu pratar om det här skilsmässotemat, alltså det känns som att många runt omkring en just nu, att man harvar runt så mycket i det här familje och jobb och allting, så att man glömmer bort varandra ju. Och att man, för det kan jag känna med Li, att även om vi kan ha det jobbigt och det kan vara kämpigt så på många sätt, men är det bara hon och jag och inga liksom yttre grejer, liksom att man måste göra massa saker med barnen eller städning och så här, då har vi alltid väldigt roligt och garvar och har kul ihop. Och det tycker jag känns ju som, det är väl den viktigaste grejen känner jag, att man har mysigt.
Men ni har tagit ett stort steg i ert äktenskap den senaste veckan.
Just det, kan vi gå in på. Vi har ju gått parterapi.
Hur kom ni fram till att ni skulle göra det?
Det är ju programmets projektledare.
Gunilla Bergensten.
Gunilla Bergensten som mejlade oss. Nej, men vi har väl pratat med... Grejen är att oss, som allt annat, kan man ju bara skylla på den här ADHD-diagnosen. Alltså i och med det så får man tillgång till subventionerat besök och sen familjeterapeut.
Det skulle ni förresten kunna skylla på en skilsmässa också. Man brukar säga så här, det är inte ditt fel, säger man till barnet. Men ni kan säga till mannen så här, det var ditt fel.
Det
är ADHD-diagnosen.
Ja, men så att då får man 5 gånger subventionerat.
Ja, nice.
Och jag har inte fattat om hon har någon speciell... just liksom ADHD, det förstod inte jag, vi har bara träffat henne en gång. Nej, men det är ju jävligt, alltså som allt annat som jag tycker, det var ju som samma sak när vi gick ADHD-kursen, alltså när man får tid att åka iväg och göra någonting bara hon och jag, som inte handlar om att vi ska handla eller vi ska göra någonting som har, utan det handlar om att vi ska utveckla oss och prata om oss, så det är lite grann skitsamma vilket forum där. Jag menar, nu satt vi hos en parterapeut och en psykolog. Det var inte två personer, utan det var liksom 2-1. Ganska vanligt.
Som i Tyskland, doktor.
Ja.
Att man har 2 doktors.
Men så att, det är ju bara häftigt tycker jag att få pausa och liksom se på varandra och prata om någonting. Nu gick ju den här första träffen gick ju, jag pratade med Liam det efteråt, att nästa gång kanske vi ska prata om någonting annat. Vi pratade ju mest om Manne och liksom allt som vi har kring honom. Mm. Det blir väldigt lite prat om oss, vilket väl säger en del om vad det handlar om för oss. Så nästa gång ser jag fram emot att prata om kanske såna här grejer. Som vi har pratat om här. Mm. Med hemmets projektledare och allt sånt där. Och vad vi förväntar oss av varandra. Där har vi också... Jag har blivit någon slags föreningsmänniska. Om man nu kan prata om parterapi som någon slags föreningsgrej.
Nej, men
jag går iväg på massa olika saker. Jag var på hemvärnsmöte häromkvällen. Jag är ju aldrig borta på kvällen.
Nej.
Jättemysigt. Sitta och dricka kaffe och äta kakor och lyssna på... Alltså, otrolig kvinna. Irma heter hon. Hon är i 75-årsåldern. Ser ut som... Du vet, i... Om du tänker dig någon John Le Carré-bok, alltså de här äldre liksom kvinnorna som har liksom en järnblick, men som samtidigt har en ganska mysig tantframtoning. Men man känner så här, gud, hon har sett mycket skit.
Mm.
Alltså hon har, jag fick känslan av att hon har varit spion, stationerad i typ... Östberlin. Och nu på ålderns höst har liksom dragit sig tillbaka och jobbar ideellt med försvarsutbildarna som då utbildar hemvärnssoldater. Och så tar hon emot på den här otroligt gissna lokalen på Karlavägen i Stockholm. Som är så här, man tänker sig precis som en sån här spion, om man tittar på de här läser spionböckerna. Alltså sån här, de är ju alltid i märkliga, gissna gamla lägenheter. På olika platser i förslagsvis London och sådär. Det är verkligen gamla världen. Och så sitter man inne runt det här konferensbordet och man känner så här, det här är bara toppen mot isberg, det som vi håller på med här nu. Det här är egentligen en del av något mycket större. Så den känslan fick jag av Irma när vi satt på det här mötet.
Vad spännande.
Ja, det var otroligt spännande.
Och vad är du med för föreningssaker då?
Ja, men sen har jag dragit igång pappagruppen.
Mm.
Det här som vi kurser som vi gick. Som jag gjorde, jag hade första mötet i veckan här. Jag har bestämt mig för att jag ska dra igång, jag sa väl det kanske förra veckan, att innan jag gör någon slags officiell öppen pappagrupp så vill jag testa med några kompisar. Och det är ju väldigt speciellt. Och det var en jävla skillnad att göra det med kompisar jämfört med om man gör det med folk som man inte känner.
Mm.
För när man gör det med folk
som samtalsövningar och så.
Ja, när man gör det med folk man inte känner, då finns det inget bagage. Då kan man ju bara börja från scratch. Det är ingen som vet någonting om en. Liksom. Och då det handlar ju om det här lilla rummet som man använder sig av i hela den här, det är den här metodiken, samtalsmetodiken, att man i varje gruppträff, det är 5 träffar, och varje gruppträff så har man ett tema. Och sen så diskuterar man ett antal frågeställningar som finns i ett kompendie, i ett färdigt material. Utefter det här lilla rummet. Principen som går ut på att man pratar i 3 minuter. Och ingen får kommentera eller överhuvudtaget prata om det som du pratar om. Utan du ska prata i 3 minuter tills klockan ringer om den här frågeställningen. Eller kortare, du får ju säga tack. Om du känner dig färdig. Och sen fortsätter det så. Och det var ju otroligt speciellt att göra med människor som man känner. För man märker att fan vad man inte känner varandra.
Mm.
Alltså fan vad man inte pratar om såna här saker på lite djupet. Om du förstår vad jag menar. Att det blir ju liksom, även om det är mina närmsta vänner, så är det så här. Ja, jag vet att de har barn, jag vet att de är gifta och jag vet... ganska mycket sådär, men jag vet ju ingenting om hur de är som föräldrar eller hur det är i relationer och sådär. Så det var ju otroligt spännande.
Kul!
Så det kan jag rekommendera alla att
testa. Jag har också blivit värsta föreningsmänniskan. Till exempel så driver jag en löpargrupp numera.
Mm. Ni ses och springer i Hagaparken?
Mm.
Nej, jo.
Nej, Rollosåsparken.
Ja. Men det är ju oklart vilka dagar det är. Förra veckan var det onsdag, nu är det helt plötsligt torsdag. När ni lägger upp det här... När det här läggs upp nu på måndag, vet du när det är den här veckan?
Ja, onsdag.
Då är det onsdag igen. Vi är 6-tiden, eller 5-6-tiden i Rollosåsparken.
Mm.
Så där kan man ju anmäla sig. Men innan jag började med att berätta om alla mina föreningar och spioner... Så... slår det mig att jag håller på att göra någonting. Jag håller på att utveckla. Det är som att jag är en... puppa. Som, vad är man först? Larv, sen puppa.
Mm, just det.
När är man nymf? Det är någonting också.
Nymf, inte det bara att man är en kåt tjej?
Nej, nymf är, tror jag... Jag tror alla är inte nymfer, men jag tror att nymf är efter puppan innan man blir liksom typ könsmogen. Mm. Alltså att man är liksom något så här...
Är du nymf nu?
Jag vet inte vad jag är riktigt. Men jag tror att jag är i puppan. Jag är larv är fan inte längre.
Men puppa, alltså då är man ju väldigt isolerad och inbunden. Och inte särskilt vacker, men du är ju skön.
Ja, ja, men då kanske är en nymf.
Nymf är det nog mer, fast du är på väg mot något annat.
Ja, men för du pratade ju för några veckor sedan om... att du vill liksom, du håller också på med en resa. Nu idag har du kostym och jättearg på alla och tycker att alla är oseriösa idioter runt omkring dig. Men du ville bli brandman och...
Ja, fortfarande. Ja. Och psykolog och lärare.
Just det. Och jag kände då, nej, men jag är ganska nöjd med det mesta.
Ja, det här var 2 veckor sedan.
Ja, men sen dess är det som att, det skulle jag inte ha sagt. För att nu, det började för sig redan i våras ju, att Metro gick i konkurs. Jag hoppas att det inte
du var krönikör
där. Jag hoppas att det inte var på grund av mig.
Nej, men det var ju väldigt svårt att sälja annonser efter att det började en långhårig, skäggig kille där.
Som skriver om obegripligheter. Ja. Men de gick i konkurs, vilket gjorde att ett av mina inkomstben försvann. Sen har nu också Café gjort om.
Så där du har
nu,
bloggat.
Där jag bloggat, gjort om. Så att nu har jag inte bloggen heller.
Och där hade du en, får man säga, guldkantad deal.
Nej, men jag hade en bra deal. Och det var ju, om jag har podden, bloggen och krönikorna som var så här tre ben som jag stod på. Uh-huh.
Kuken var det fjärde då.
Kuken är alltid... Då har ju helt plötsligt 2 försvunnit. Så att då har jag ju bara 1 kvar. Mm. Så att då är, det har ju gjort att jag har ju varit tvungen att bli brandman motsvarande. Mm. Alltså för att det här går ju inte. Jag kan ju inte... Alltså jag kan... Ja, nu är det Ann Södlund här och filmar
otroligt.
Oss. Jag kan ju inte bara inte bli... jag kan ju inte bara inte tjäna några pengar. Det går ju inte. Så att då har jag i alla fall tagit det här beslutet. Jag hade sån jävla röta. Vet du vad jag gjorde?
Nej.
Jag gick in på Bergs, som är en sån här reklamskola i Stockholm. Säger man kommunikationsskola? Jag vet inte. Ja. Och så visade det sig, och det här är ju, då tänker man ju så här, slumpen, eller hur? Lite ödet. Jag gick in, och så var det dagen efter sista ansökningsdag på en kvällskurs till copywriter.
Där, det är meant to be då?
Ja, det var det ju inte. Det var ju nästan inte men. Alltså det var ju dagen efter sista ansökningsdag. Men då mejlade de och det var okej att jag kom med ansökningsgrejerna. Och så skickade jag in ansökningsgrejerna och så blev jag antagen alltså några dagar senare. Och nu, när vi spelar in det här nu, när det här sänds nu, så imorgon ska jag börja den här kvällskursen till copywriter på Bergs.
Jättespännande.
Så att, så blev det.
Du minns väl att du för 4 år sedan sa i podden att du ville bli copywriter?
Sa jag?
Mm, fast då pratade du inte om någon kurs du sa... nu vill jag bli copywriter, nu har jag ändå bloggat ett år.
Ja.
Så nu kan jag bli det. Så du har en mer seriös inställning nu.
Det är ju sjukt egentligen. Att allt går runt sådär. Mm. Och jobbet att du minns allting.
Men fan, vår poddlyssnare minns för också.
Tror du det? Mm. Tror att random poddlyssnare minns en grej som jag pratar om?
Ja, det är klart.
Men vad säger du om den här förändringen i mitt liv? Vad har du för kommentarer? Det är, nej, lika, men, det är inte lika sexigt som att bli brandman, känner jag. men det känns mer robust.
Jag hinner ju inte bli brandman just nu. Just nu har jag jobbat ganska mycket.
Du jobbar ganska mycket och bara förbannad på alla jävla idioter som de gör med.
Så förbannad jag inte.
Jo, men lite.
Jag tycker det känns skitspännande. Jag tycker det är bra. Jag tycker att det ska bli kul att följa din resa.
Mm.
Och se... Alltså det är bra att öppna upp, tror jag, överhuvudtaget.
Ja, eller hur?
Det tror jag verkligen.
Ja. Men så att det ska bli väldigt spännande att se framgent hur det går.
Nu släpper vi in Ann och så spelar vi in utvecklingstalet för vår andra podd, så lyssna på den.
Ja, det kommer ju på torsdag som vanligt.
Mm. Kul!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.